Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Vinguiden pratar om med mig Pontus Skagersten. I den här säsongen så ska jag lära mig allt om pris och kvalitet i vin, och idag så ska jag prata om etiketter och flaskor. Men jag ska inte göra det själv, jag ska göra det tillsammans med dagens gäst.
Ja, jag heter Anders Meldén och jag är ju vinskribent och föreläsare och har skrivit ett antal vinböcker, bland annat Winesplaining-böckerna nu senast. Om jag till exempel reser till Bourgogne och så är jag inne i en butik som säljer massvis med olika Bourgogne-viner och av producenter som inte jag har koll på, då kollar jag ju på etiketten och då kan man ju ofta se att ja, men den här känns som ett vin som jag kommer gilla.
Om vi börjar titta på just etiketten då på en vinflaska. Jag har två frågor här, men så här, hur viktig är den? Och jag vet ju att jag själv väljer ett vin utifrån etiketten. Brukar du också göra det?
Ja, men jag gör nog faktiskt det lite ibland omedvetet. I alla fall om det är ett vin som jag kanske inte riktigt har koll på.
Mm. Vad är det du går igång på då?
Ja, men jag går nog igång på en snygg design, och det är klart att det är olika från person till person vad man tycker är snyggt. För mig får det gärna vara ganska tydligt liksom. Och jag tror att vi kanske kommer in på det lite grann, men just det här att etiketten faktiskt ska förmedla vad jag kan förvänta mig i smak också.
Mm. Just det. För finns det något som så här inom vinvärlden man vet det här fungerar, det är allmänt kännedom att så här, det här kan man ha på etiketten, det funkar alltid?
Man kan väl säga att i Sverige så har vi långt tillbaka i tiden inte till exempel fått plocka flaskor själv från hyllorna. Just. Och då var ju namnet på vinet mycket viktigare, därför att det var ju lite pinsamt att stå liksom framme vid kassan och försöka uttala någonting och säga det här jättekrångliga, kanske tyska vinnamnet.
Mm.
Idag är ju den risken mycket mindre, så idag kan man ju utgå mycket mer från utseendet och sådär, men jag tror fortfarande att det som funkar är ju när det är ganska klart och tydligt och när man inte krånglar till det så mycket på etiketten.
Mm. Ja, för det där med klart och tydligt brukar jag reflektera över ibland, att jag kan dricka ett vin, titta på flaskan och så lyckas jag inte utläsa vad det är för något. Alltså vad det är för druva till exempel. Måste man inte skriva ut sådana saker på etiketterna?
Nej, det måste man ju faktiskt inte. utan det finns ju idag lite olika regelverk. Man kan säga att de flesta viner följer någon slags regelverk som EU har satt upp. Och de är ganska liksom öppna. Och sen finns det då i varje appellation, alltså varje vinområde, kan ha egna regler för exakt vad som, hur det ska skrivas eller vad som ska skrivas. Och där kan det i vissa fall vara så att druvsort ska skrivas ut på etiketten, medan i andra fall inte. Om vi tar ett bra exempel så har vi Bourgogne.
Mm.
Röd Bourgogne görs, som väldigt många vet, men inte majoriteten kanske i världen, av Pinot Noir. Förr så köpte man liksom röd Bourgogne. Det stod bara Bourgogne, möjligen Bourgogne Rouge på etiketten, alltså röd Bourgogne. Och sen så började man i Kalifornien, Australien och sådär och skriva ut druvsorter. Och Pinot Noir blev en väldigt populär druvsort.
Mm.
Och tittar du idag på Bourgogne Rouge så står det nästan alltid Pinot Noir också. Så där har man liksom anpassat sig efter konsumenternas efterfrågan på något sätt.
För de tänkte då liksom så här, ah, men det är väl ingen som bryr sig om vad det är för druva?
Vi är ju, det har jag märkt, det spelar ingen roll egentligen om man pratar kaffe eller vin eller choklad. I Sverige älskar vi att veta detaljerade så här, hur många procent av den druvsorten är i. Fransmännen har liksom inte alls den kulturen.
Vad tror du det bottnar i?
jag tror att det bottnar mycket i att det, för vin för dem är en plats mycket mera än en druvsort. Alltså vin är från en plats.
Ja.
Och sen råkar det växa lite olika druvsorter där som ger det där vinet.
Mm.
Och vi i Sverige har ju inte den relationen liksom till platserna. Så därför så blir ju druvsorten någonting påtagligt som vi kan ta på, som faktiskt också vi kan lära oss och känna igen och sådär. Så därför så kan ju den vara lite viktig.
Mm. Men det här som vi var inne på lite, att det är lite upp till var och en vad man sätter på etiketten. Men finns det ett regelverk liksom som säger det här måste finnas med? Eller jag tänker, och det kan ju bara koppla till både etikett men även flaska eller butelj. Det här måste finnas med.
Ja, och det gör det ju. Och det finns till och med regelverk för vad som inte får skrivas och sådär. Så att till exempel nu då, och nu ska vi också säga så här, att det här kommer ju att förändras från och med december i år faktiskt. 2023 så kommer regelverket förändras och det kommer behöva stå mer saker på etiketten.
Ja, för jag har en fråga om det, och det gäller den här innehållsförteckningen.
Ja, men vi kan vänta med den, för att fram tills nu då, så kan man ju säga att alkoholhalt måste stå till exempel, och sen måste allergener stå, sånt som folk kan bli krassliga av, till exempel sulfiter, och om man har använt klarningsmedel som kanske innehåller mjölkämnen eller vad heter det, fisk ämnen från djurriket liksom. Så att därför så finns det vissa saker som måste, vad man inte får skriva ut till exempel är exakt sockerhalt. Så där ska man använda termer som är liksom gemensamma för alla i viner, som till exempel att det är torrt eller halvtorrt eller sött.
Och det är därför det slog mig nu att det står det är under 3 gram socker.
Alltså och det står ju aldrig på flaskan eller på etiketten. Nej, utan det står, om man vill, på Systembolagets hemsida till exempel.
Eller,
och att man skriver det där med 3, det är för att det finns en felmarginal som man får.
Men varför får man inte skriva ut sockerhalten på flaskan?
Det är för att det ska vara lika liksom.
Okay.
Och många vill nog inte skriva ut det. Om jag ska vara ärlig. I moserande branschen så finns det en relativt hög restsötma i viner. Och skulle folk känna till den, så kanske man skulle tycka, oj, är det så här mycket socker i min prosecco till exempel?
Just det. Och om vi tittar till flaskan, finns det något man får, inte får göra där till exempel?
Menar du själva glasflaskan liksom?
Ja, om vi tar glasflaskan som ett exempel.
Ja, precis. Nej, det gör det väl inte. Inte själva flaskan. Det finns ju flaskor idag med tydliga liksom ingraveringar och sådana saker. Mm. Och där vad jag vet så finns det inga direkta regler för vad man får och inte får göra. Däremot finns det ju väldigt tydliga regler för hur en etikett får se ut och inte får se ut.
Mm.
Och det är lite olika från land till land. Och där följer ju Sverige svensk alkohollagstiftning. Och det har ju varit en del snack om det. Därför att man får till exempel inte visa barn på en vinflaskas etikett. Eller en alkoholdrycksetikett snarare. Du får inte visa någonting som har med erotik eller liksom kärlek. Alltså man får inte få den tron av att om jag dricker det här vinet så kommer jag bli bättre i sängen. så får man inte göra.
Nej.
Och man får inte heller få tron att man skulle prestera bättre till exempel i idrottsliga sammanhang. Så det får inte vara den typen av liksom sportbilder.
Nej, okay.
Och inte heller vapen.
Nej.
Så att det gör ju faktiskt att det har varit en del, om man säger, censur inom vinetiketter som har lanserats i Sverige, som ser annorlunda ut i andra länder.
Okej. Spännande. Just det, vapen också. Den kom lite från
vänster, kändes det som. Ja. Det är väl bra att inte ha massa vapen på. Det finns ju väldigt många olika typer av etiketter där ute som ser ut på olika sätt. Och vissa följer det här liksom, lite traditionella, så som man tänker sig att, att en vinetikett ser ut, med lite snirkliga bokstäver, väldigt klassiskt. Sen så finns det ju de här kanske lite uppstickarna eller mindre vinproducenterna som är lite mer rock'n'roll, om man ska använda det uttrycket, där det kan vara allt ifrån liksom, grisar i slaktar för kläden och vad det nu må vara. Men spännande, tänkte jag.
Och den där grisen i slaktarförkläde, om jag inte minns fel, så är det en kniv.
Ja, precis.
Om det är originaletiketten.
Köttkniv som bytte ut.
Den är utbytt,
mot en morot.
Precis. Ja.
Just det.
Så kan det gå.
Ja, så kan det gå.
Och då är det ju många som tänker så här, det är Systembolaget som stämmer det. Nej, det är det inte. Det är ju svensk alkohollagstiftning. Däremot har ju Systembolaget en tendens att då gå händelserna i förväg lite grann. Så de brukar ofta rekommendera importören att byta, för de tänker så här att det här kan bli problematiskt för oss att sälja, och då tycker de det är för jobbigt att ta den risken.
Okay. Ja, för när vi väl är inne på djur då, för jag har ju en spaning, och det finns två saker man nästan alltid hittar på en vinflaska. Det är antingen ett hus eller ett djur.
Ett husdjur kanske.
Ett husdjur, exakt, det blir nästa grej. Ja. Men vad, har du någon tanke kring det här? Ja, hur, du känner huset, väl igen det här?
Ja, jo, precis. Och huset är väl inte så konstigt, för det är väl förmodligen någon slags bild av en egendom kanske på gården. Förhoppningsvis, ibland är det ju faktiskt inte det heller, men att man i alla fall ska få intrycket av att det här vinet kommer från en specifik plats. Liksom.
Ja.
Djuret, nej, det är svårare, känner jag. Jag kan väl möjligen tänka mig att det också hänger ihop med den här, att det här är en rural produkt, en produkt som kommer från landet, liksom landsbygden.
Ja.
Och där finns det djur.
Exakt, så som kanske förknippas med det distriktet. Eller?
Sen finns det ju de så här exempel som typ där man sätter en älghuvud på etiketten, för att då ska folk tänka att oh, men det här är nog gott till kött. Liksom. Så att och ditt exempel med den här grisen till exempel, då tänker man ju direkt så här, oj, om jag ska servera fläskkotletter ikväll, vad ska jag ha då? Ja, men det där verkar ju passa. fiskar på vitvinsflaskor och sådär.
För det där är ju intressant, tycker jag. Du var inne på det med att det kanske är så att en vinproducent sätter ett hus på etiketten, men i själva verket är det som vilken industrilokal som helst. Och just det här med storytelling när det kommer till vin tycker jag är väldigt spännande. Och så här, hur viktig är storytellingen när det kommer till så här flaska, etikett och där jämfört med innehållet i flaskan, det vill säga vinet?
Jo, men jag tror att storytelling såklart är viktigt, därför att det ger någon slags legitimitet till att man köper och att man betalar kanske lite extra för någonting, vad det än handlar om det handlar om kläder eller ett konstverk eller en bok eller vad det nu kan vara, så är ju historien bakom produkten jätteviktig. Och har man ingen historia så får man väl skapa en då. Och det är klart, så funkar väl hela reklambranschen.
Du nämnde ordet censur här förut. Vad har vi som har censurerats mer? Har du några sådana exempel?
Nej, men det finns det första gången jag såg det var en öl faktiskt, och de följer ju samma regler som vin, och då var det en öl som hade en helt svart etikett, och så googlade jag på det där ölet, och då när jag såg den danska, för det var från Danmark då, danska flaskan, så var det en kvinna som låg och badade naken. Mm. Så den var ju då censurerad på grund av nakenhet.
Alltså det är också liksom big no-no.
Det har med den där sexuella prestationsförmågan att tror jag. Jag vet inte riktigt. Och sen ett tydligt exempel, det var en Barolo-producent som heter Renato Ratti, vars ett av vinerna höll en albakrigare, alltså en historisk person från området som stod med en musköt heter det,
sånt stort gevär,
liksom, i handen så här. Och på den svenska etiketten så står han med en vandringsstav i handen istället. Ja. Så det är ett annat sånt exempel som har funnits med att ta. Bond, James Bond har ju länge förknippats med Bollingers champagner och där gjorde de någon förpackning med en med pistol och den fick de inte sälja heller här. Och sen tänkte jag på däremot då samtidigt finns det ju sådana som glider igenom typ Boom Boom Shiraz från Washington State med en bomb på. Ja,
just det.
Jag tycker. Så att det
gick bra.
Ja, ja. Så att det handlar ju helt enkelt om alkohollagen och vem som så att säga bestämmer och tycker drar gränsen.
Det dök upp när du det där första exemplet du nämnde med en öl. Jag vet, jag läste om också en annan öl där de hade en etikett som var en så här jättegammal bild från en smedja typ för att visa på stadens arv och historia till exempel. Det fick de heller inte ha för att det var i en arbetssituation. Man får inte förknippa alkohol med arbete. Nej.
Precis. Och där kom jag på en annan grej för att då var det jag var på ett bryggeri där de gjorde ett öl med ett lok på framsidan.
Mm.
Och de hade då haft en lokförare i loket som de var tvungna att ta bort. Därför att man fick alltså ha loket men inte att det är någon som framför ett lok under the influence.
Just det.
Så att ja, så där kan det vara så vissa arbeten precis.
Ja. Mm. Samma roll lite med det cykelvinet kanske. Det är bara en cykel, det är ingen
cykel. Nej, precis.
Ja, det finns ju mycket spännande och det tycker jag ni som lyssnar, tänk på det nästa gång ni tittar på vinflaskor. Vad ser ni och hur har de framställt det? Och ja, det är värt att det är värt lite eftertanke tycker jag. Några andra saker som jag stötte på vinflaskor då och på etiketter är så här vissa ord som är återkommande. Jag tänkte att du ska få guida mig lite.
Mm, får vi se om jag klarar dem.
Och så vill jag gärna höra om du har några fler. Men så här, om vi kör trocken till exempel. Vad är trocken?
Ja, det är ju torrt.
Det betyder bara torrt.
Det är att det är torrt, alltså att det inte ska vara så sött.
Ja.
Och det är på tyska då.
Mm.
Sen är det ju, och det, nu blir det direkt in på någon slags, och det är det här som jag inte gillar med regelverken som finns idag. Det är ju att trocken i ett mousserande vin är ganska sött.
Okej.
Okay. Och det beror på att mousserande viner förr i tiden var oerhört söta.
Ja,
så trocken i relation till det så är det ju torrt. Men annars så betyder det torrt, och torrt på vinspråk är inget eller väldigt lite sötma.
Mm. Brutt säger jag också jätteofta.
Precis.
På mousserande viner då till exempel.
Exakt, och det är ändå nästa steg. Därför att när man gjorde mousserande viner ännu torrare, alltså med ännu mindre restsocker kvar, eller ännu mindre tillsatt sötma som man också använder, då använder man uttrycket brutt som betyder typ så här att naturligt, alltså att det har inte haft i så mycket socker i. Man får faktiskt fortfarande ha det. Det får vara upp till 12 gram per liter. Men det är relativt, det är ju ännu torrare då helt enkelt.
Finns det några fler sådana? Alltså det finns ju en himla massa ord och förkortningar. Men har du några som är vanligt förekommande som du tror att våra lyssnare stöter på ganska ofta?
Ja, men det som man kanske ser, det är ju, Italien säljer ju massvis med vin i Sverige, och några av de mest sålda vinerna, det är ofta viner som där man åtminstone får tron av att man har torkat druvorna lite grann. Och då finns det uttryck för det som ibland kan stå på etiketten. Appassimento är liksom betyder själva metoden att torka druvor. Så står det på etiketten så ska druvorna vara torkade. Men det framkommer inte hur mycket av druvorna som är torkade och hur länge de är torkade. Nej. Om du är med.
Ja.
Så att om du sen går till exempel till en vintyp som heter Ripasso, då finns det regelverk för det, och Amarone likaså. Men just att skriva ut metoden, appassimento, har varit ganska vanligt därför att det är liksom man får då känslan av att det här är nog lite grann som Amarone.
Mm. Så ett enkelt sätt för vinmakaren att skapa lite, vad ska man kalla det? Stoppeffekt brukar man prata om i reklam.
Ja, ja. Många P och S på en flaska från Italien. Det brukar vara bra kommersiellt gångbart i de lägre prisklasserna, ska jag säga då.
Okej. Ja.
Så att därför så kan vinerna helt.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Detta så här Passo Rosso eller vad de heter. Så här.
Just det. Mm. Mm. Har du något mer?
Nej, det finns tusentals, men vad ska vi ta? Vi pratade ju om sötma där. Mm. Och ja, du nämnde brutt, och idag finns det ju på mousserande viner då viner som är extra brutt och ultra brutt och allt möjligt. Och då betyder det helt enkelt att de är ännu torrare, eller yeah. Brutt natur finns också. Och då betyder det att man inte har tillsatt något socker alls, utan det är den naturliga sötman bara som finns i vinet.
Jag tänkte vi ska hoppa in och tillbaka där vi var förut, för som du nämnde så är det ju från den 8 december så ska allt vin som produceras ha den här innehållsförteckningen på flaskan. Hur har liksom reaktionerna varit ute bland vinmakarna kring detta?
Jo, jag har gjort en del intervjuer om det i andra sammanhang, och de flesta som jag har pratat med är positiva till det. Och det är ju oftast därför att jag pratar med vinmakare. Mm. Och vinmakare som då jobbar med egna varumärken, alltså egna vingårdar, de har egna druvor och sådär. Jag har kanske inte intervjuat de här största producenterna, de som det här faktiskt spelar större roll för. Därför att där kan det vara svårare. De köper druvor och vin från massa olika håll, och det kan göra att det är svårare att veta exakt vad det faktiskt innehåller. Mm. Jag tycker ju att det är fantastiskt bra att det äntligen kommer. Jag tycker att jag har bara gått och väntat på det här.
Mm. Vad är det som du tycker är bra?
Därför jag tycker att alla andra livsmedel har innehållsdeklaration, men alkoholdrycker behöver inte det. På öl och sprit så har bryggerier och destillatörer, framförallt bryggerier skulle jag säga, föregått det här, så de har ofta en form av innehållsdeklaration på burken eller flaskan. Men vin har ju inte det, och det gör att det är också det som har gjort att det florerar en massa rykten om vin hela tiden, att det innehåller konstiga grejer och sådär. Och vissa viner kanske gör det, men vi vet ju inte det. Mm. En innehållsdeklaration kanske inte, jag menar, om någon vill fuska så gör man väl det ändå, antar jag. Men, ja. men däremot så kanske det ändå ger lite så här tydligare känsla för vad faktiskt vinet innehåller. Mm. Det kan ju också göra att en producent väljer att faktiskt inte tillsätta en sak som de skulle kunna ha tillsatt om ingen brydde sig, så att säga. Och det är väl också positivt. Sen ska man väl också vara på det klara med att, ja, som du sa då, i december så kommer liksom regeln eller lagen, men sen kommer det dröja ett tag innan produkterna kommer ut, för det är ju viner som liksom görs efter det. Mm. Så för europeiska viner så kanske vi snackar om över ett år innan de kommer ut på marknaden liksom. Och sen kommer de ju förmodligen inte stå på etiketten, utan det kommer finnas någon form av QR-kod eller liknande som man kan följa då till en hemsida där man kan skriva in.
Okay.
För att de har inte krävt att det ska skrivas på etiketten. Det som krävs, det är det som redan finns, sulfiter, alkohol och sånt. Och sen är det, vad heter det, näringsvärde heter det, va? Eller energivärde heter det kanske. Just det, kalorier helt enkelt.
Just det. Mm.
Ja, då får vi se hur om vi kommer märka någon skillnad under 2024. QR-koden kommer väl dyka upp. Ja. Men det blir spännande att följa. Och det här är väl en EU-standard, ska vi väl säga.
Precis. Och det innebär ju också att om man som amerikan vill sälja vin inom EU så måste man följa den.
Just det, precis. Finns det och eller har det funnits trender inom etiketter?
Ja, men det tycker jag. Absolut att du har. Vinetiketter var förr ofta väldigt, ja, de blir ju då klassiska. För det kändes, det var liksom en text där man skrev ofta med ett sån här gammaldags typsnitt liksom, och baksidan, eller vad heter det, bakgrunden var oftast vit eller lite gul beige så där i färgen. Sen började det liksom någon slags modernisering ske typ 1980-talet sådär, där man började använda svart och rött och det blev lite mera kraft i etiketter. Man använde nya typsnitt som var mera liksom raka och inte så såg ut som de var skrivna med kalligrafi liksom.
Just det. Nej, precis.
Och sen kom ju då naturvinsboomen på 2010-talet kan man väl säga ordentligt. Den hade ju startat långt tidigare, men den kom då ordentligt. Och då vill man vara lite så här raljerande kan man väl säga, att ett vill man skapa ett naturvin så lät man vinmakarens barn eller barnbarn gör etiketten. Det skulle liksom vara, se hemmålat ut typ.
Ja.
Och helst vara extremt svårtytt men ganska konstnärligt liksom. Mm. Och det ser man väl än idag, och det är ju oerhört, det sticker ju ut på en hylla liksom. Mm. När någonting bara skiljer sig totalt från mängden. Problemet nu är väl att det är rätt många som ser ut så. Så att då är det inte riktigt liksom samma. Så att jag skulle nog ändå säga att många går tillbaks lite grann till det här lite mer rena och tydliga.
Yeah.
Vad man kan se är att, tar vi champagnehus till exempel, där börjar man ofta, där har man ofta, kanske man är lite långsam, jag vet inte, men nu ser man att många gör tydligare och tydligare, så att det är mer bara vitt på bakgrunden, ganska tunna, fina bokstäver utan seriffer, alltså utan så här
snirkliga
streck och grejer på bokstäverna. Så att det är väl en trend.
Om vi tittar, nu har vi pratat väldigt mycket om etiketter. Om vi tittar på flaskan, vad kan vi utläsa av den? För där har jag fått för mig i alla fall att det också finns vissa regler att förhålla sig till. Men kanske inte regler, mer tradition. Om vi tar en rislingflaska, liksom lång och smal, och en, vad det nu kan vara, du får hjälpa mig rätt här. Ja, men,
ja, men det har du ju helt rätt i. Och faktum är att det finns ju några sådana här, jag pratade förut om appellationsregler, alltså att enskilda områden har bestämt att i vårt område så ska vi använda den här och den här flaskan, och annars gör man fel. Så alltså. Men annars är det mestadels tradition bara. Och då finns det ju tre huvudflaskor för stilla viner, alltså för viner utan bubblor. Och den ena är Bordeauxflaskan som är rak och har en, liksom en ganska markant nacke som man ser upp till. Då. Och sen så är det en lång smal hals. Och sen finns Bourgogneflaskan som är mer avsmalnande upp till.
Just det.
Och sen finns då den här egentligen, ja, ska vi säga tyska eller Rieslingflaskan kanske vi skulle kunna kalla den då, långsmala flöjtflaskan i Alsace kallas det för flytt d'Alsace. Så att det ska vara som att spela på en flöjt när du har den där i munnen. Och det är ju tradition liksom. Ett kul exempel på det är hur utvecklingen skedde i Chianti i Italien. Där hade man en bullig rund flaska traditionellt som ofta var klädd i lite så här bastkjol.
Just det, den här klassiska flaskan som det sitter liksom stearinljus i på restauranger.
Exakt, en väldigt mysig flaska på det sättet, och den har ju faktiskt börjat komma tillbaka lite grann. Men det som hände där var att man gjorde ett ganska enkelt rött vin då som man sålde i de där flaskorna, och när producenterna ville visa att de var lite seriösare, att vi gör faktiskt viner framförallt i Chianti Classico där man gjorde då viner för lagring och sådär. Då ändrar man sig, då tog man Bordeauxflaskan. Så börjar man använda Bordeauxflaskan. Och tittar vi idag på Chianti Classico så är det i stort sett bara Bordeauxflaskor.
Aha.
Och en annan intressant grej, det var jag inne på, den här naturvinsgrejen då, att det är ju också utseendet på den flaskan, förutom etiketten som gärna ska vara den där konstnärliga eller med något naket eller liksom något galet i alla fall, så ska det vara en bourgognflaska. Och sen så ska den vara vaxad på toppen. Det är liksom några kännetecken för att det här är förmodligen en vinmakare som anser sig göra naturvin.
Det här blir en liten avstickare, men du nämnde vaxad topp. Kan inte du berätta för mig, hur tar jag med anden på bästa sätt? Det smular bara sönder och jag får liksom så här vax överallt. Hur gör du när du öppnar en sån flaska?
Oftast så sätter jag bara korkskruven rakt igenom den.
Och bara...
Ja, jag skär inte bort någonting, utan jag bara sätter korkskruven rakt igenom den och så drar jag upp den. Och då brukar den lossna hela toppen. Liksom.
Bra tips.
Ja.
Bra tips.
Man kan använda hårtork om man vill smälta ner den och göra den varm. Då blir det inga smulor. Då kan du skära bort den.
Mycket bra. Nu har ju du och jag samma frisyr, så närhet till hårtork är lite långt bort. Men,
men det är då vi kan använda den. Ja,
exakt. En annan grej som jag har funderat lite på i det här med klart och, eller vad ska man kalla det, färgat och ofärgat glas. Den här Chianti Classico, den bulliga med den lite bast, den är ju oftast genomskinlig i mina ögon. Men om vi bara tänker så här, rödvin på ofärgat glas, väldigt ovanligt.
Ja, det är det, och det är för att det är ljuskänsligt. Ja. Så att det väljer de flesta att inte ha. Och det är väl förmodligen att du har sett de här gamla flaskorna, varför att man inte kände till det då. Men det kan uppstå, framförallt uppstår det typ så här svavelföreningar i vinet med solljuset som kan göra att det börjar lukta illa och sådär.
Ja, okay.
Och tanninerna i vinet kan också påverkas av det. Så egentligen är det inget vin som mår jättebra i en genomskinlig flaska. Idag ser man ofta vitt vin och rosévin i genomskinlig flaska ändå, och det är liksom något val som vinmakaren gör. Då tänker de så här att ja, men vårat vin kommer ändå drickas upp så fort, så att det
här är liksom, spelar inte ingen roll.
Nej, precis. Och sen finns det ju idag material som man kan göra i klar flaska men ändå få ett UV-skydd liksom. Vissa traditionella champagner serveras eller säljs ju också i kristallklara flaskor. Och då får man ofta med ett gult folie som sitter runt. Och det ska man alltså inte ta bort då när man lagrar vinet, utan då låter man det vara tills dess att man ska dricka det.
Just det, det kan se ut som ett fint presentpapper, men det fyller faktiskt en funktion.
Det finns en funktion.
En sak som slog mig nu när vi satt och pratade om det här med etiketter och storytelling bland annat, en annan sak som jag kan se förekommer på vinetiketter och vinflaskor är de här små medaljemblemen, oftast i guld, lite blänkande så här, number one liksom. Och så tänker man, oj, det här måste ju vara kanon, det är ju guldmedalj till det här vinet. Och sen så kan man läsa lite närmare och så är man så här, bara, men vad är det här då? För något, vad är det för tävling? Nej, men det var så här bara, ja, men det här är bara något internt på den här vingården och vi tyckte att det här var det bästa. Alltså det är ingen officiell tävling.
Nej.
Och det är lite lätt, kanske ett lätt sätt att bli lurad till att så här, ta det här vinet, det är jättebra.
Ja, och så är det precis som du säger, skulle jag säga. Det är väldigt svårt att veta vad de där medaljerna står för. Jag har väl så här, det är väl lite så när man håller på med vin mycket, så tänker jag, jag blir snarare skeptisk när jag ser att det är en massa medaljer på etiketten, så tänker jag att oj, vad är det de försöker dölja här?
Ja.
Men så är det. Så att, och jag vet inte hur det är nu, men och jag tror inte att det är så längre, men förut på Systembolaget eller i Sverige då, svensk alkohollagstiftning, så sa man till exempel att man inte fick ha en massa marknadsförande grejer på etiketten. Man fick inte heller sälja till exempel sprit i snygga kartonger eller boxar och sånt där, men det har man ju tagit bort nu, så nu får man ju köpa med presentbox och allting möjligt sånt. Mm. Så att där har väl blivit en viss förändring. Men medaljer, ja, jag skulle säga lite kolla upp dem. Varna, ja. Varning.
Varningens finger för medaljer. Ja. Ja. Men det låter bra.
Tofsar och pinnar kan man ju också diskutera, för det finns
ju också. Ja, vad grejer med
det
då?
Nej, det är ju ett skitsmart sätt att liksom det här
igenkänningsfaktor.
Ja, det är det ju. Och det är ett vin som är svårt att uttala och svårt att komma ihåg, men om vi kan kalla det pinnvinet. Mm. Så är det ju mycket enklare. Mm.
Cykelvinet har min mamma, ja. Ett vin till exempel.
Precis, det hade jag idag. Jag kokade bœuf bourguignon. Kokade ner
cykelvinet. Ja. Ja. När vi ändå är inne på trender då. Kändisviner sätta sitt namn eller sitt ansikte på ett vin. Hur ser
ja.
Den ut?
Ja, men det uppenbarligen funkar det fortfarande med kändisviner. Och det kommer ju bara fler och fler och det säljer jättebra. Jag kan ändå se ett visst trendbrott, och det är att vissa, eller de senaste kändisarna, kanske inte är så tydliga med sina namn eller sina ansikten längre på dem, utan man bäddar in det lite bättre i namnet på vinet, eller att det är ett vin från, man vill nog framhäva att det faktiskt är ett vin från en äkta producent som har lagt ner sin själ i det här vinet, och sen att de har typ varit med och valt ut det liksom. Ja. Så att man ligger lite lägre med sin egen liksom profil.
Jag tror det handlar om, jag vet bara för tidigare i podden, det var ett tag sedan nu, men vi hade ju ett avsnitt med Tarek Taylor till exempel, där vi pratade om hans vin, men han var ju också, vi pratade just om det här, han ville liksom inte sätta sitt ansikte eller sitt namn eller göra ytterligare ett kändisvin i Sverige, utan han ville göra det mer på riktigt. Tror du liksom att många drar åt det hållet eller?
Ja, men det är det jag tror, att ambitionsnivån ändå är hyfsat hög, och det är ju jättestor skillnad då på hur hans vinflaska ser ut och GVs liksom, som är jättetydlig att det är GVs, och det kanske också har med deras personligheter att göra, där GV är en sån person som folk bara direkt känner igen och gillar på något sätt. Och Taylor gillar man nog också, men han är en person också som är lite mer så där, kanske återhållen, i alla fall i media.
Vilket kändisvin skulle du vilja se?
Oj, bra. Vilken svår fråga. Mitt kanske. I alla fall om jag kan sälja lika mycket som GV, då skulle jag gärna göra det.
Kanske något för kungen nu när det är 50-årsjubileum.
Kungens vin vore någonting. Det första kändisvin jag såg, det var en annan kung, det var ju Elvis.
Fanns det ett, det missar jag.
Ja, det var ju inte han. Han var ju död. men hans namn var på flaskan i alla fall. Då köpte jag faktiskt en flaska bara på etiketten.
Ja.
Har aldrig köpt det igen.
Ja, nej, men det finns mycket att tänka på och mycket att liksom reflektera över, och det är väldigt spännande, och så här, det är många omedvetna beslut som fattas när vi är ute och väljer en flaska vin liksom. Bara för att avsluta, liksom, när du sonderar trängen på en vinhylla, tittar du, liksom, läser du eller går du lite på så här, det där känner jag igen, eller går du på så här, ja, vad är det första som du hajar till på?
Ja, men om jag skulle, när jag går på Systembolaget så här, då har jag faktiskt koll på det mesta, så då går jag inte på utseendet, utan då går jag på det jag gillar. Men om jag till exempel reser till Bourgogne och så är jag inne i en butik som säljer massvis med olika Bourgogneviner och av producenter som inte jag har koll på, då kollar jag ju på etiketten, och då kan man ju ofta se att ja, men den här känns som ett vin som jag kommer gilla på grund av att det är en stilren presentation och sådär. Så att ja, jag tycker nog ändå att det spelar roll med hur den ser ut. Och jag tror att det är oerhört viktigt när man ska sälja mycket vin. Alltså i storsäljarkategorierna. Då måste man ju sticka ut, för annars är man bara en i mängden.
Bra, tack Anders Meldén för att du var med i Vinguiden pratar om idag.
Tack så mycket.
Det var allt för idag. I nästa avsnitt, då är det dags för examination med Maja Samuelsson. Vi hörs då. Och vill du som lyssnar veta mer om vin, så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com, så ser vi till att serva dig med senaste nytt från vinvärlden.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se